Jag heter Sven Uthorn, är vd och konsult för ett bolag som heter B3 IT Management. Jag har blivit ombedd att moderera den här sessionen. Jag tänkte ge en kort intro här, men sedan framförallt lämna plats för Håkan Lindberg att prata tillämpning och Mattias Hangse att prata teknik. Vi ska presentera dem lite närmare sedan, men lite så här housekeeping först. Vi tänkte som så, vi vill gärna ha lite interaktivitet här, och det går bra att ställa korta frågor direkt anslutning till föredragen, men vi tänkte försöka ta en ordentlig diskussion och frågestund mot slutet av det här rätt så komprimerade seminariet. Allting här spelas in, var det så? Allt som går i mikrofonerna, så att ni som ställer frågor, ni får ta och upprepa frågorna i mikrofonen, så att det förevigas till eftervärlden, läggs ut på internet, så att ni som inte är komfortabla med det, ni får hålla tyst och lyssna istället. Det går bra det med. Jag tänkte, för att kolla av inför frågestunden vad vi har för resurser i salongen, vi gör en liten snabb enkät här. Hur många av er kommer från operatörsverksamhet, teleoperatörer, nätverksoperatörer? En handfull, sex. Hur många kommer från telekomtillverkare eller återförsäljare av telekomprodukter? En. Hur många kommer från offentlig verksamhet, myndigheter, kommuner, landsting? Arvon, 15. Och hur många från företag, övriga företag? Ja, lika många. Bra. Hur många har inte räckt upp hand? Okej. Okay. Intressant. Bra. Liten kort introduktion då till ämnet trådlös accessnät. Det rör på sig i det här området och det händer rätt mycket just nu. Och det händer rätt mycket i brytningen mellan IT och telekom. I industrin, bland operatörerna, på den regulativa sidan. Det är rätt mycket dramatik i vardagen. Trådlös access handlar det om. Och varför det då? Vad är intressant med trådlös access? Ja, det är som vanligt. Är det något bättre med eller något billigare? Och trådlös access kan potentiellt handla om både och. Vi har ett klassiskt problem i telekomindustrin som vi kallar the problem of the last mile. Alltså det är dyrt att nå ut sista biten till abonnent. Och nu har det hänt en hel del de allra senaste åren med ökad konkurrens på fastnätssidan och en hel del regulativa förändringar när det gäller bredbandsaccess. Men ändå så finns det här ständiga intresset att få ner kostnaden för access. Om man är på operatörssidan erbjuder en billigare tjänst eller om man är på kundsidan att komma åt tjänsterna i nätet billigare. Det finns gott om exempel ute på landsbygden där det inte finns en vettig infrastruktur och där trådlös access har fått tjäna som substitut för fast. Men det finns den andra aspekten också kring trådlöshet, och det är det växande behovet av nomaditet och mobilitet. Ett antal av oss har kommit att intressera sig för den här möjligheten att arbeta där man är och att vara ständigt uppkopplad. Eller i vart fall ha möjligheten till det. Det är ett av de viktigaste mervärdena. Vad finns det för tekniker då? Ja, Mattias kommer att ta en djupdykning i några av dem i vart fall och jämföra dem. Men där finns de vad ska vi säga, klassiska mobilteknikerna sprungna ur mobiltelefonivärlden med 2G och 3G. Och här finns internetvärlden som trycker på med VLAN och WiMAX. Och sen har vi satelliten. Och där finns ytterligare några. Notabelt då att jag tycker man kunna se en växande kamp om den tilltagande marknaden för mobilt data. Mobiloperatörerna sent om sidan har börjat intressera sig rejält för data. 3G-näten börjar komma på plats. Och vitsen med 3G, det var väl inte att vi skulle prata fortare eller prata mer, utan att kunna göra andra saker förutom att prata i näten. Det finns det här som är en stor del av telekombranschens stora bekymmer med fallande average revenue per user, alltså snittintäkt per användare. En tilltagande konkurrens i mobiltelefonivärlden gör att man tjänar inte lika mycket per abonnent, och det är allt dyrare att förvärva nya abonnenter. Och att då kunna införa nya tjänster, innehållstjänster och datatjänster, det är ett sätt att kompensera det här fallet. Vi har under senaste året, sen i september i fjol, äntligen får jag säga, börjar se lite nya accessprodukter. alla 3G-operatörerna har tillhandahåller nu 3G-kort att stoppa in i datorn. Och vi har sett nya prismodeller. Intressant fenomen, alltså en basal tjänst som att skicka en megabyte data genom luften till någonstans i Sverige verkar kunna kosta vad som helst mellan en 50-öring och en 7-8 spänn. Skulle man till äventyrs ta med sig kortet utomlands så kan man säkert komma upp i en 40-50 kronor. Det finns en hel del kvar att räta ut när det gäller prismodeller i den här världen. Men totalt sett, priset har fallit och fallit dramatiskt. Och jag tror det var i februari i år som 3G-världen stod upp och började peka på HSDPA och HSUPA som framtidslöften när det gäller ännu snabbare access i 3G-näten. Mer om det senare. Dock, de kommer från en ganska svag position. Om man läser den förnämliga publikationen om svensk telemarknad från Post- och telestyrelsen så konstaterar man i sin senaste utgåva att endast 10% av GSM-abonnenterna använder mobildata. Och det är lite mer vad som finns i det här rummet. Va? Men om man tar den andra siffran här som säger att i genomsnitt förbrukar den mobildataanvändare endast 0,8 megabyte per månad. Alltså ordvalet är lite lustigt, men siffran är närmast patetisk. Det har inte hänt speciellt mycket med data i mobilnäten fram till 2004. Det är möjligt att det som hänt nu med nya produkter och nya priser kommer att förändra det här. Ja, sen har vi Wi-Fi och WiMAX som trycker på. Och vad är nytt med det då? Ja, det är inte så nytt. Lucent var tidiga med wireless LAN. 99 etablerade standarden 802.11b. Man började certifiera produkter. Och det har fått till följden en rätt så dramatisk ökning ändå. Man har pratat länge om olika bredbandiga accesser. FWA, LMDS pratade man om redan på, för 10 år sedan. Och andra halvan av 90-talet. Idag är WiMAX den starkaste kandidaten. Och jag tror Mattias kommer att utreda lite närmare varför det då. Men man kan reflektera över lite vad krävs för att teknik ska slå igenom. Och det som behöver hända för att en teknik ska slå igenom, det här är ju en generisk beskrivning egentligen. Men nätet måste finnas och bakomliggande infrastruktur med betalningssystem och sådant. Det måste finnas terminaler och det måste finnas någon möjlighet att använda till något vettigt, alltså ett utbud av tjänster. Och sist men inte minst, där behövs betalningsvilliga användare. Då kan man konstatera att standardisering och certifiering, det gör att risken minskar vare sig man är utvecklare, produktleverantör eller operatör. Standard och certifiering bidrar till större volymer och efterhand lägre priser. Och det var det som fått flera av de tidigare teknologierna att fallera, som FWA och LMDS. Man kan applicera det här på WAP eller på, ja, på vad ni vill. Vi tittar lite hur långt den här VLAN-världen, Wi-Fi-världen har kommit då. Ska vi konstatera att det finns ungefär 100 000 hotspots runt om i världen. 90% av alla laptops som säljs har VLAN-möjlighet idag. Och en skaplig del av de smartphones som är på väg ut på marknaden har den VLAN-möjlighet. Allmänt sett, man kan säga att Sverige ligger efter. Och varför det då? Ja, dels har vi en bra mobiltäckning och det är möjligt att vi som marknad har tyckt att vi klarar oss bra med mobilnäten. Fast vi använder dem ju tydligen inte speciellt mycket. Det har varit mycket fokus på VLAN-säkerhet. Och en del, sedan man löst mycket av säkerhetsproblemen så lever det ändå kvar en bild att VLAN är osäkra. Väldigt få publika VLAN. Där finns Telia Home Run och där finns en handfull mindre service providers, oberoende service providers i den trådlösa världen. Vi gjorde en icke-vetenskaplig undersökning för att försöka bedöma storleken på den här marknaden. Jag tog ut årsredovisningar på de mest högprofilerade visparna i Sverige. Vi hade svårt att få ihop 7-siffriga belopp, alltså det var väldigt små pengar. Telia Home Run som är störst publicerar inga data. Nu tror jag att om det hade varit en galopperande succé så hade vi hört om det. Dock, det hände saker. Och under senaste året ser vi ett antal större organisationer som Scandic Hotels, SJ som vi ska vara mer om sen, SAS, Järnhusen som driver järnvägsstationer, Luftfartsverket som driver flygplatser och så vidare, lansera publika hotspots. Vi har andra exempel med Kalmar län som just i avsaknad av en ordentlig ADSL-utbyggnad tog ett gemensamt publikt initiativ för att få tillstånd ett regionalt trådlöst bredband. Det här är tidiga exempel. Det är ett tidigt exempel på sånt som vi ser rätt mycket av ute i världen. Och går ni in på muniwireless.org så ser ni en förfärlig massa exempel på det här med trådlösa stadsnät. Ett par exempel. Staden Taipei med 2,5 miljoner invånare tog ett initiativ att installera 10 000 hotspots runt om i staden. Eller man kontrakterade till ett externt bolag att bygga detta. Man tillhandahöll lägena, tak, lägen, master, markplättar för att sätta upp tekniken, busskurer, teknikbodar och så vidare. Och få tillbaka gratis trådlös access för offentlig sektor. Medan bolaget får möjligheten att använda den här infrastrukturen för företag och privatpersoner. Philadelphia är ett av många exempel i USA där man väsentligen försöker göra samma sak. Typiskt offentlig sektor som går i bräschen då för att tillgodose egna behov, för att förbättra möjligheterna för mobilitet för offentliga anställda. Men samtidigt att öka attraktionsvärdet på den lokala marknaden för företag och privatpersoner. Mycket varierande affärsmodell. Hård debatt i USA om detta. Det är ett lagförslag nu undertecknat av en demokratisk och en republikansk senator om en ny lag som ska skydda lokala myndigheter för, så att de kan behålla rätten att ta sådana här initiativ, eftersom det har varit en hel del domstolsprocesser och liknande. En hård debatt alltså om vad offentlig sektor ska syssla med eller inte. Så, avslutningsvis på inledningen, vad vi ser framför oss kanske, det är en hård kamp framöver här mellan den klassiska telekomvärlden och internetvärlden. Vi får se en kamp mellan teknologier men också mellan affärsmodeller. Kommer det att vara polariserat att man väljer sitt nät på bästa möjliga täckning och bandbredd, eller kommer man att kunna roma fritt mellan nät? En annan intressant fråga är hur det förändrar vår bransch. Om det är vem som tillhandahåller publik trådlös access. Är det de gamla vanliga mobiloperatörerna? Kommer det att bli något av de här oberoende serviceprovider? Kommer fastnätsoperatörerna vilja ta revansch och komma med på något som heter mobilitet? Och vi ser trådlösa stadsnät och får vi se fler offentliga initiativ. Vi kan återknyta, tänkte jag, till det under frågestunden. Men jag tänkte sätta punkt där på intron och prata praktik och tillämpning. Håkan Lindberg, konsult, grundare av B3 Telecom, utbildare, författare inom trådlös teknik, kommer att beskriva hur en del av de avväganden man har att göra när man vill rulla ut en mobiltjänst. Och med en extra utmaning, normalt är bandbredd och täckning kostnadsdrivande. Vi har ett speciellt case här där det handlar dessutom att hantera objekt som rör sig i 200 km i timmen. Så, varsågod Håkan.
Så, Håkan Lindberg heter jag och jag ska prata om internet ombordtjänsten lite grann ur perspektivet hotspots rent allmänt, alltså VLAN på publika platser. Också tycker jag att det är lite intressant att diskutera om man vill implementera en ny teknik som man inte riktigt självklart kan kopiera från något annat land eller från något annat område. Hur ska man göra det? Vad ska man tänka på? Och hur gjorde vi i det här fallet? Den här presentationen finns... Det låter som ljudet kommer och går, men det är okej, eller? Ingen nickar att det är okej, så då... Vad bittert. Okej. Den här presentationen, den har vi skickat in i förväg. Den innehåller några bilder färre om ni hämtar ner från nätet, men ni ska kunna få ta del av den. Jag har min mailadress där också. Det går bra att mejla om ni har några frågor. Och som sagt, korta frågor, ta dem gärna under själva seminariet. Det här är ju, som Sven sa, det är en mycket trådlös tjänst. Det kan man ju lätt minst sagt påstå. När vi satte ihop kravställning så vill vi i princip ha en tjänst som bygger på att tåget förflyttar sig och det ska ha kontakt med internet så mycket som det bara går, och till sin hjälp så får det ta de trådlösa tekniker som finns. Så att det är en ganska eller en väldigt teknikneutral upphandling i sig. Jag tänkte också lite grann om praktiska erfarenheter. Vad får SJ ut av det här, för hoppas de, och vad får man ut som användare? Det tycker jag också är lite intressanta frågor att ställa sig. Och mycket mysig teknikalitet kan man diskutera här. Det här med länkbyte i 200 km i timmen. Det finns rätt mycket som är specifikt för tåg i sig. Jag tänkte också prata lite kort om det här med säkerhetsaspekten. Det går inte att säga VLAN idag mer eller mindre utan att folk börjar prata om säkerhet. Så att jag kommer in lite grann på det. Ska förhoppningsvis reda ut några missförstånd. Eller i alla fall så som jag ser på det. Några missförstånd. Must have something to do with wireless technology. Ja, det, så är det ju. Vi har fantastiska förväntningar så fort någonting är trådlöst. Nu är det ändå så, trådlöst i sig, hur intressant är det? Ja, det är samma sak med IP-telefoni tycker jag också. Det är ju inte i sig om saker går via trådlöst eller via IP spelar roll egentligen. Utan det är ju data vi flyttar, det är ju människor som ska kommunicera. Men tåg, det är svårt att få dit tåtar. Jag säger inte att det inte går, men det är en ganska omfattande investering att bygga nya släpskor. Så att, vi får förlita oss på trådlös teknologi här. Sen finns det inget självklart mervärde i att passagerarna som sitter på tåget att de egentligen måste sätta sig trådlöst. Nu har vi just den här förutsättningen att 90% av alla bärbara har VLAN. Alla företag tillåter inte att man slår på det där, men jag tycker det är svårt att se något riktigt bra alternativ idag. Tekniskt sett så har vi sagt att ja, det ska vara möjligt om man vill ansluta sig trådbundet, alltså med en internetsladd. Visst skulle man, vi ska öppna för det också. Så att den publika accessen för folk i allmänhet som sätter sig på tåg, den ska egentligen kanske inte behöva vara trådlös. Men det är ju väldigt smidigt det här med VLAN, det måste man ju säga. Jag reser ibland i jobbet och jag har trådlöst när jag reser, och jag har det hemma och jag har det på jobbet. Och vi har trådbundet där på jobbet också, jag kan koppla in mig på det. Men det funkar bra med VLAN tycker jag. Som Sven sa, man kan bli lite bekymrad om man tittar på det här med hotspot. Lite grann lever vi nog i 90-talsproblemet där, att folk som hade några miljoner och lite goda idéer fick snabbt den här idén att vi smäller upp lite hotspots här och där. Det verkar kul, vi startar ett bolag med någon miljon. Och det var inte så roligt om man tittar på hur bra går de här bolagen egentligen när man har dem för riktiga kunder. Telia Homeland satsar rätt så mycket, och självklart så finns det något skäl till att de gör det. Alltså det här är en bra idé, anser de. Det finns lite grann som är typiskt för tåg som är spännande att kika på här också. Går man på tåget, vi har ju gjort marknadsundersökningar och så, men jag får inte tala om exakt hur de ligger till. Men det är bara att säga att gå igenom ett tåg och titta hur många som sitter och jobbar med sin laptop uppe. Det är åtskilja. Alltså det är ett ganska naturligt ställe att dra upp sin laptop och göra det här sista. Och då skulle det ju vara väldigt trevligt om man också kunde passa på att skicka iväg sin presentation som man då lägger sista handen vid. Eller någonting annat. Eller jag tycker samma sak varje gång jag åker tåg eller bil. Då får jag en massa, när jag ska egentligen sitta och relaxa och inte tänka på jobbet, då kommer en massa saker upp som ja, just det där borde jag göra och det där skulle jag ha gjort. Och så där kunde man ha gjort istället. Och då finns det ett behov av att kommunicera. Så att jag tillhör dem som ringer ganska friskt i bilen. Och självklart skulle jag vara intresserad av att ansluta mig till internet också. Sen har SJ också en målsättning om man jämför med andra sätt att resa. En målsättning, en användbar stund. Man ska kunna använda restiden till någonting bra. Och då tyckte vi också att det här ligger väldigt mycket i linje med det. Och det finns internationella undersökningar. Om man bara frågar folk sådär, tycker du att det vore kul med internet på tåg? Access till internet på tåg, är det en bra idé? Så är det ju väldigt många som säger att ja, det är en bra idé. Och sen kan man gå vidare, är det en så bra idé så att du vill betala pengar för den? Ja, det vill lite färre, men det är fortfarande många som tycker att ja, det här är en tjänst som jag tycker det kan tänka mig att betala för. Och så får man försöka hitta hur mycket pengar kan man ta. För det är en ganska komplex tjänst att få till. Dessutom så är det ju så att det händer saker just nu runt om i världen. Hotspot som Sven pratar om, det byggs. Jag ska inte säga att de växer upp som svampar i jorden, för det gör de ju inte. Men det byggs på ganska många ställen. Connection by Boeing är också en tjänst som kompletterar intresset kring det här med att jobba med internet medan man är ute på resande fot. Och såg just nu nyligen att de är också på väg. Jag har också diskuterat möjligheterna och sen så lansera tjänster som utnyttjar det trådlösa LAN-et ombord. Det kan man absolut tänka sig. När vi börjar titta på det här så dyker det ju självklart upp en massa folk som är både för och folk som är emot, som i alla organisationer. Och pratar man med sina konsultkollegor och allmänna personer i ens närhet, vad finns det som talar för och vad talar emot? Jo, alla har väl dragit fram mobiltelefonen på tåg och fått någon uppfattning om att det här med telefon och tåg, det var ingen rolig upplevelse. Men det är faktiskt så att täckningen längs tågsträckorna är väldigt, väldigt bra. Den är långt över 95%. Den är egentligen väldigt bra. Problemet är att man sätter sig i en sardinburk och så stänger man dörrarna. Och för att göra det riktigt tätt och bra så sätter man metallfilm på fönstren, så att vi verkligen har en Faraday-bur som man då jordar också, så att det blir extra riktigt, riktigt bra. Så tåget, eller själva kupén, vagnen, dämpar väldigt, väldigt mycket. Och det blir ett problem, alltså måste man ha en extern antenn. Sen har vi det här, är det lönsamt med hotspots? Och som sagt, tittar man på wisparna så blir man ju inte så jätteimpad alltid. Nu tror ju vi att tåg är ett väldigt bra ställe att jobba på med internet. Och så kommer vi också in på det här, är tekniken mogen då? Hur bra kommer detta funka? Det blir ju en ganska komplex teknik. Man måste byta olika, så att säga, backhaul-teknik från tåget upp mot backen. Där kommer man bli tvungen att utnyttja mängder av olika teknik. Kommer det här att funka tillräckligt bra? Man kommer troligtvis tappa paket vid länkbytena. Det är svårt att undvika. Och som alltid så är det folk som säger att ja, men gör det inte just nu. Vänta några år så kommer WiMAX. För det står ett white paper från Intel som säger att WiMAX löser alla världsproblem. Det kan göra allt, till och med bädda sängar. Men det ska ju Mattias berätta om sen. Det är alltid så när en teknik är lanserad och innan den har liksom rullats ut så mycket, så har vi, skulle jag säga, så har vi väldigt stora förväntningar på den. Nu skulle jag också säga att internet på tågtjänsten har inga problem med WiMAX, att komplettera internet på tågtjänsten med WiMAX om WiMAX blir en succé och det visar sig funka i det här sammanhanget. Så det kommer alltid bättre teknik. Det är inte ett skäl till att vänta. Så vad fick vi göra i det här caset om vi nu ska prata rent allmänt när man ska prata ny teknik? Ja, dels får vi titta på vad ska SJ göra själva, vad ska de göra tillsammans med partners? Man får skriva ett tekniskt underlag och en service level agreement som funkar. Man får göra ett affärscase, marknadsundersökning, riskanalys. Jag kommer ihåg att någon på SJ blev lite bekymrad om så riskanalysen. Ja, det finns ganska mycket risker med det här, men då får man också fundera på vad kan man skriva in i SLA så att riskerna minimeras och så vidare. Det som är lite kul tyckte jag i det här sammanhanget, och varför man ska göra det nu, det har att göra med att SJ satsar just nu mycket på sina tåg. Man bygger om dem. Man bygger om X2000-tågen, X40-tågen. De här dubbeldäckarna är på väg att rulla ut. Så att det händer saker kring tågen då. Man sätter in eluttag. Och det är ju ett praktiskt problem, skulle jag säga, på många hotspots som man inte alls orkar tänka på. Man åker ut på en flygplats och så drar man upp laptopen som av någon anledning alltid är precis urladdad just då när jag behöver den som bäst. Då möjligtvis orkar den starta upp bara för att tala om att batteriet är på väg att ta slut. Nu dör jag. Så är det ju. Men här har vi ju faktiskt en möjlighet. Man är på väg ut med eluttag på tågen. Och det finns redan i de ombyggda tågen. Sen är det också så, om man får problem så har vi också det här med ett repeaterprojekt som SJ kör. Så det tyckte vi också, det kan man se som konkurrerande på sätt och vis då, för alltså det ska in repeatrar så att man får bättre GSM och 3G-täckning på tågen. Ja visst, till viss del konkurrerar det, men å andra sidan så är det faktiskt så att det där är ju bra om folk har problem. Förut så har det ju kanske bara stått på hemsidan, hör av dig till teknisk support. För ombordpersonalen är kanske inte perfekt för att hjälpa till med PC-problem. Utan då behöver man ringa någon som hjälper till, och då tar man upp mobiltelefonen och så försöker man ringa. Ja, och så var dörren stängd precis där vi åkte från stationen, och sen så var det svårt. Så att det här, det synkar bra. det blir ett bra case. Man kommer kunna jobba på ett annat sätt på tågen. Vad finns det för möjliga tekniker för det här? Här ser ni förresten en vacker bild på X40-tåget. Så ser det ut, dubbelläckaren. Ja, det mest naturliga har vi tyckt i det här fallet, det är att utnyttja en mesh. Nu är ju vad man menar med meshnät kan man diskutera, men alltså ett nät av nät, olika typer av trådlös teknik. Man kan också göra som flygplanen gör. Man kan använda satellit. Det får man mycket bandbredd. Man får en viss fördröjning då, som det är väldigt svårt att göra så mycket åt. Tyvärr så tar det tid att skicka en signal ut i rymden och tillbaka. Det kan man liksom inte fixa med positivt tänkande, utan det tar tid. Flygplanen har det lite bättre, för de åker ovanför molnen, och vi skulle vara väldigt mycket nöjda om X40-tågen var dubbelt så höga som åkte ovanför granarna skulle räcka. Men det är ett klart problem med tågen ibland, att det kommer precis när satellitantennen har liksom siktat in sig, så kommer en gran och en gran till, och många granar kommer det. Det där medför alltså till exempel att det är lättare att åka nord-syd så här, för att då kan man hitta antennen så att säga i sydlig riktning, medan att åka öst-väst är ganska knepigt, för då står det grejer i vägen lite då och då. Det där måste tekniken klara av. Flygplanen har det lite lättare faktiskt på så sätt, men de får andra sidan lite mer latens hela tiden, alltså lite fördröjning. Sen finns det också tågoperatörer som har satsat på idén med att bygga infrastruktur längs järnvägen. Det kan man bygga med GSM. Det kan man bygga med WiMAX, har testats i England. Det kan man bygga med 802.11a, alltså VLAN i 5 GHz-bandet. Visst kan man göra saker med det här. Det går snabbt iväg och börjar kosta ganska mycket pengar. Och Banverket har plöjt ner i över 1 miljard i det här GSMR-nät, kanske ni hört talas om. Och det går fort att räkna ut att även om man bara skulle ta Stockholm, Göteborg, Malmö, så blir det ganska mycket pengar att dunka ner för att bygga en bra infrastruktur. Och det har också att göra med hur man ska få... Man kan ju säga att om man sätter upp en VLAN-accesspunkt i varje kraftstolpe... Ja, det verkar ju rätt så fiffigt, men den ska ha kontakt med internet också då. Ja, då kan man använda VLAN både som internetkapacitet, alltså mellan punkterna och mot tåget. Ja, det där börjar hända lite intressanta saker med den typen av mesh-teknik, men den är inte riktigt mogen, kände vi. Och dessutom, som sagt, några tiotals miljoner kommer man inte långt med, och inte kanske 100 miljoner heller. Och då får vi också det här knepiga med att målsättningen med den här tjänsten är att man ska kunna hoppa på ett X2000 eller ett X40, och så ska man kunna se att då finns internet ombord, och då kan man så att säga som användare planera sitt resande och vet att det här kommer, om ett halvår så finns det internet ombord på de tågen, och då vet man att det är bara att tuta och köra. Det där blir lite lurigare om man bara tar vissa sträckor. Men det finns heller inget i tjänsten som säger att de här teknikerna kommer kanske mycket väl att användas, alltså att man går in och bygger en småskalighet och kompletterar. Till exempel är det ju intressant längs stationerna. Definitivt, visst är det så. Problemet är annars, om man har en cell som vi säger en kilometers radie, det är 2 kilometer som tåget skulle befinna sig i den här, och kör man 200 kilometer i timmen så går det rätt så fort. Det tar 36 sekunder eller någonting, och sen så har man gått in i den cirkeln och sen så har man åkt ut. Och om VLAN ska hålla på liksom och hitta en accesspunkt, så måste det gå ganska fort. Så det är mycket naturligare att bygga i anknytning till stationerna, i så fall där tåget går ner. Så där håller vi på att titta lite på om man kan komplettera. Det finns ett antal företag som jobbar med sån här teknik. Vi har ett sånt företag i Göteborg, Icomera. Det finns ett engelskt, Broadreach, Pointshot Wireless i USA, Kinetics, också USA tror jag, Travel Vision, norskt, HP, IBM och Cisco tycker att de är duktiga på såna här saker också. IBM gör saker med SNCF i Frankrike. Det var väl också ett skäl till att vi inte satsar på den här tekniken, för att 802.11, det man har byggt i Frankrike hittills som vi ändå talas om, där har man bara täckt ungefär 50% av tiden. Alltså så att man har bara access till internet då och då med lite VLAN backhaul. Och då har vi känt att ja, men kommer man acceptera en sån tjänst? Då får man åka en sträcka väldigt många gånger som man vet, ja men nu passar jag på att mejla och nu surfar jag. Och nu gick vi in i tunneln så nu kan jag inte surfa. Tunneln kan man kanske acceptera, för den kan man se. Men annars så vill man ju att man ska ha en täckning som är bra mycket mer än 50%. Cisco har ju sin Mobile Access Router. Det finns mycket som är på gång inom det här med meshnät, definitivt. Men I den här upphandlingen så var det faktiskt Icomeria som vann, men det handlar om en upphandling, så det var inte något enkelt case så att de plockade hem det. Vad får man som användare då av den här tjänsten? Ja, om man tittar på hotspots rent allmänt, så är en typisk hotspot, då pratar jag inte om tåg, för de är ju kanske lite speciella, men en typisk hotspot, det är ju bara att titta på hur jobbar man själv med datorn typiskt, om man inte sitter en hel arbetsdag. Man synkar mejl och man surfar lite, och det här, de här grejerna man hittar på mejl så att säga triggar lite tankar. Så att de är en knapp timme, man laddar ner mer än man laddar upp. Det är en typisk användarprofil. Det finns ju kraftiga avvikelser. Alltså det finns folk som går in på Telia Homerun och kör igång fildelning och försöker ladda ner gigantiska mängder data. Och i sig så tycker väl jag att pratar man om att en tjänst är internet, så ska man kanske i sig inte säga att det där kan man, får du inte göra. Men man kan nog konstatera att ladda hem gigantiska, att ta hem en ny Linux-distribution på en gig, det perfekta stället är inte ett tåg. Tyvärr. Frågar man folk vad de har förväntningar på för typ av tjänster, vad har vi för killer apps? Ja, det är gamla vanliga, det är inte så avancerat. Folk vill kunna synka sin mail, det är ju en huvuduppgift såklart. Man vill kunna surfa, kolla lite saker, och sen så vill man kunna nå företagsnätet via ett virtuellt nätverk, VPN. Så att det här ska vi kunna få till. VPN känner kanske några av er till. Det andra sidan, det är rätt så trickigt, för VPN kan hålla på och skicka om nycklar och förhandla lite grann under en pågående session. Så att där var vi lite spända på hur bra kommer det här funka då med paketförluster. Sen är det också självklart intressant med instant messaging-tjänster. Det kan passa bra när man sitter på tåg, eller på samma sätt som man, som, det är ju inte bara tonåringar som använder, utan vissa yrkesgrupper har börjat titta på det här och tyckt att det här hjälper oss att jobba effektivare. Eftersom det är bandbredden kostar pengar på tåg, så kan man ha en diskussion kring, ska man tillåta att folk uppdaterar sina Windows Update och virusskydd och allt sånt där, för de tar en massa bandbredd sådär, så man tycker att det vore ju roligt om de gjorde det på ett annat ställe innan de klev på tåget egentligen. Men i princip ska de där tjänsterna vara på, har vi kommit fram till. Speciellt virusskydd är väl lite tråkigt att stänga av ifall någon har haft en dator som har varit liggande ett tag. Så i princip ska det vara på. Skype och lite andra saker som i princip är möjliga. Ja, tåg har lite svårare faktiskt än flyg. Jag vet folk som har testat det på flyg. Tåg tappar man lite mer paket på, men man byter länk så ofta. Man har inte bara satellit upp och ner. Så att det kan funka, men det är på gränsen till vad IP-telefoni tycker är kul. Alltså den här typen av förluster. Man komprimerar ju tal så hårt i IP-telefoni ofta, så att det blir inte 100%. Fildelning, ja, börjar folk dra iväg. Är det internet så ska man kunna göra det mesta. Man ska kunna nå såna här 5 eller 7 sajter också. Självklart på första jungfruresan som vi gjorde när vi bjöd in press och så på testatorerna fanns det där nätpoker, och så var det någon som hade varit på någon mystisk 5 eller 7 sajt såklart och ladda hem något konstigt program. Så är det. Är det internet så ska väl i princip det här vara möjligt att göra. Däremot så finns det verktyg så att vi kan strypa användningen av, men vi förlitar oss nog mest på den sociala kontrollen på tåg. Så att man sitter bredvid folk som kollar och har synpunkter på vad man gör. Som sagt, är det internet så kan man kunna nå det mesta. Fildelningen är väl lite rädda för att man kanske måste börja shapea ner. Alltså tekniskt sett så ska man få göra det kanske, men för det finns ju kommersiella användningar av den typen av områden också. Men i princip om du är mot en bandbredd så shapear man ner så att de bara får begränsad bandbredd. Så det är också något som vi vill ha med redan från början. Det här med att man använder flera trådlösa tekniker. Vad internet på tåg gör är alltså en kombination av satellit, 2G och 3G. Det är vad man kör idag. Så har man testat lite grann med VLAN ut också då. Men satellit, 2G och 3G. Och så försökte trimma här så bra som möjligt. Det är rätt knepigt att få till då, för vad är så bra som möjligt då? Ja, det är för att försöka minimera antalet paketförluster. För får man för mycket paketförluster, då får vi problem med lite VPN och annat. Så att vi måste försöka få ner paketförlusterna och trimma in så att säga hur snabbt man ska behålla en länk när man väljer nästa. Trots det skulle jag nog säga att det här hade ju faktiskt inte gått om inte Windows hade fått en bra mycket bättre omsändningsmöjlighet med Windows 2000. Det här är sånt som folk i allmänhet inte går runt och bekymrar sig om var dag då. Men i TCP idag så finns det något som heter Selective Acknowledge Algorithm. Och det betyder att man kan sända om just de paket som kommer bort. Och därför så funkar Windows, eller TCP/IP ska man säga rent allmänt, mycket bättre idag än man gjorde för 5 år sedan. Hade man 2% paketförlust så kunde man tappa 80% av prestandan. För TCP hade lärt sig, eller så att säga, vi har trimmat in TCP så att eller utvecklaren av TCP har trimmat in det så att när man tappar paket så tror man att det bor på trafikstockning längre högre upp i nätet. Alltså är det dumt att skicka ut mycket paket, alltså är det bäst att skicka paket mer sällan. Och det där passar inte så bra med en trådlös tjänst. Men med Selective Acknowledgement så funkar det här faktiskt riktigt bra. Eller så bra som det kan fungera. Sen har vi en annan sak som vi också kom fram till att man måste försöka hålla koll på hela tiden. Det är ju länkyte versus dålig täckning. Alltså, om nu tjänsten går riktigt bra och folk börjar använda den så kan vi ju råka ut för att man tappar paket därför att man byter länk. Det kan vara dålig täckning, inte så mycket råd. Och sen kan det också bli så att folk börjar köra rätt hårt. Då börjar man så att säga, applikationerna konkurrerar om bandbredd. Och i så fall så kommer paket förloras och då måste man kunna ha en möjlighet att ha koll på att tappas paket beroende på belastning eller beroende på så att säga, yttre omständigheter som är svåra att påverka. Så det måste ligga med i SLA, möjligheten att följa upp det här. Annars kommer vi dö av vår egen succé så att säga. Att folk börjar använda tjänsten och då får alla för dåligt prestanda. Annan sak som dyker upp här, men det är mer tillverkarrelaterat då, men kan man bra känna till ifall det är någon som har testat internet på tågtjänsten. Centrino är en ganska vanlig VLAN-teknik som inte liksom knallar in och så får man den på sin bärbara när man köper den på en gång. De där har lite... De har säkert tolkat 802.11b-standarden rätt och det har tillverkaren av MAC-accesspunkterna också gjort, men de där lirar inte riktigt bra ihop, så Centrino använder PowerSave Modes ganska friskt och går och lägger sig ungefär tillräckligt ofta för att accesspunkten då ska, de hamnar inte riktigt bra i synk. Så att man, ska man köra internet på tåg har det visat sig än så länge, så bör man antingen stoppa in nätsladden eller också se till att stänga av PowerSave-funktionerna på VLAN-kortet. Annars tappar man väldigt mycket paket, tyvärr. Självklart så är det där inte någon riktigt tillfredsställande lösning, utan nu jobbar vi på och det säger Rick och Mer att de är klara med nu och istället göra om internet på tågtjänsten så att det där funkar bättre. Men det är två tolkningar av standarden som tydligen inte har stämt riktigt. Det finns ett annat problem som är lite klassiskt för hotspots som folk också hör av sig och har lite frågor kring. Om man är van, om man har en internet, alltså en ISP-mailtjänst, så sätter man sig på en hotspot och så ska man mejla. Först hämtar man mejl, det brukar gå ganska bra. Sen ska man skicka mejl. Då är problemet att det man har ställt in i sin vanliga mejlklient, den IP-adressen, det är ju till din mejlservern hos din ISP. Och den ISP brukar ofta bli ledsen när man kommer någon annanstans ifrån. Det är alltså, har inte med internet på tågtjänsten att göra, utan det är allmänt så. Kommer man utifrån och ska använda deras mejlserver så säger de bara NixPix. Och där är ju lite så här pedagogiskt intressant att förklara för folk varför det inte funkar och vad har det att göra med egentligen. Det funkade ju hemma i morse. Så det där får man lösa. Det finns lösningar för det. Kör man via webb som många gör så är det där inga problem. Kör man via VPN så funkar det också. Så visst har vi stött på lite pucklar på vägen. Annan knepighet, parallella dataströmmar i sig. Ja, det knepigaste är nästan, det har vi inte sett oss så mycket av än så länge, men det kommer bli ett problem om folk, applikationerna börjar använda UDP i större utsträckning. För TCP är en väldigt väluppfostrat program som försöker lämna plats för andra. UDP, ni känner till TCP och UDP utanpå IP. UDP är rätt så ohyfsat och tänker bara på sig själv. Och det betyder att börjar applikationer köra mycket UDP, så snor de bandbredd så att säga av de väluppfostrade TCP-applikationerna. Det där har inte alls bara med internet på tåg, utan det där är alltså ett allmänt problem. Och det finns en viss risk att det dyker upp här också. Då får vi shapea, alltså att då får man gå in och börja påverka kanalerna. Så den möjligheten ska finnas. Vad har vi mer för roliga teknikaliteter då? Ja, kommunikation mellan vagnar var ett lite knepigt problem. Hur ska vi lösa det här då? Det kan man lösa med sladdar, eller ska man köra punkt i multipunkt, eller ska man göra alla vagnar som oberoende entiteter som funkar då separat för sig, eller ska man ha något slags ombordsystem som sitter centralt? I det här fallet så sitter utrustning centralt på tågen. Tågen skakar, så är det definitivt. Det finns ju specifikationer på vad utrustning på tåg måste klara av, för annars vibrerar sakerna sönder, så är det definitivt. Ett väldigt bra scenario här var när sina samverkan med repeaterprojektet. Jag menar, de ska ändå implementeras, de ska ändå bygga in repeater på tåget. Kan vi passa på att bygga om dem så att de klarar internet på tåg också. 3G, om man ska titta på det här. Det här är en liten lurig sak. Vi har fått väldigt bra mätningar med 3G. Alltså väldigt bra täckningar, bättre än vad vi förväntade. Men det är ju andra sidan så att 3G och täckning kan man inte vara 100% säker på. En 3G-cell förändras täckningsstorlek beroende på hur många användare som finns i cellen och hur mycket de kör. Det där hade man tydligen mycket problem med i USA som har kört den här CDMA-tekniken länge. Så att täckningen ser väldigt, väldigt bra ut än så länge, och vi tror att det kommer fortsätta att funka även om den blir lite sämre. Men det här är inget, alltså täckning i 3G är väldigt knepigt att räkna på och förstå hur det funkar. Det ser bra ut så här långt och vi får nöja oss med det. Så att täckningen när vi åkte runt och mätte upp, det har visat sig vara mycket bättre än vi trodde. Andra roliga teknikaliteter är också, varför ska man göra den här tjänsten just nu? Ja, för att satellitantennerna också blivit både plattare och bättre. Förut var satelliterna ganska korkade och började leta högst upp i XY-hörnet och så skannade de igenom. Men nu är de alltså snabbare. När de kommer ut ur en tunnel måste de snabbt fatta åt vilket håll ligger 26 grader och syd. Chopp. Ut dit och kolla. De har blivit snabba. Vi har pratat om det här med 200 km i timmen. Ja, i sig, när farkoster rör sig, eller fordon rör sig, så måste man tänka på två saker. Dels själva kodningstekniken, att den klarar dopplereffekten. Och sen så är det ju själva handover-funktionen, att alltså man byter cell. Och GSM är spelsatt upp till 250 km. 3G har faktiskt inte hittat den siffran, utan jag har bara sett att man glatt skriver vehicle speed. Men alltså det visar sig, det funkar. Övriga roliga teknikaliteter. När två tåg möts i en tunnel, då blir det en chockvåg som inte är rolig. Så att man kan liksom inte sätta en antenn bara för att den ser tuff ut på ett tåg. Då flyger den all världens väg. Och dessutom så finns det ju en specifikation hur mycket grejerna får sticka ut. Annan knepig grej att lösa är också vårt högspänningsskydd. Grejer som sitter på ett tågtak får inte se ut hur som helst, därför att den ska ju vara ledande. Vi ska ju upp med den radiosignalen. Men om det faller ner en strömmatningskabel på den, så får den inte släppa in den strömmen i kupén. Det är också löst. Ja, 90 gäller i cyklar. Vad får man för överföringshastigheter? Ja, vi har satt målsättningen. Det ska vara snabbare än modem. Men sen har det rätt så mycket att göra med vad gör alla andra. Ibland kan man alltså få väldigt bra fart, för då har man bra satellittäckning under en längre tid. Och då kan man vara riktigt glad och lycklig. Ibland är det, åker man in i en tunnel, så är GSM-täckningen bättre än vad jag själv trodde. Men 3G får man knappast där. Men visst funkar det. Så att i snitt ska vi ligga på bättre än modem. Det är vad vi har tyckt är ett rimligt scenario. Jag jämför med den här bilden också då. Så där såg det ut i början på 1900-talet på Malmskillnadsgatan med teletornet. Och ändå så började vi införa telefoni. Så att vi får börja lite tidigt, och så får vi hoppas att tekniken kommer att utvecklas så att den kommer bli ännu mer avancerad framöver. Några korta ord om säkerhet bara också. Säkerhet och publika hotspots, det är ett väldigt klurigt problem att lösa. För alltså, även om det finns ju en kryptering inbyggd i VLAN som heter VEP. Ja visst, den har haft säkerhetsproblem, och så har man då byggt ut den med 802.11i och VPA och VPA2 och AES och så vidare. Det går att göra saker med det där. Grundproblemet här ligger ju egentligen bara det att vi har två grejer för bra kryptologi. Ett bra krypto, en bra algoritm och en hemlig nyckel. Och även om vi då har en väldigt bra algoritm här, så skulle vi ha en nyckel som är delad. Och ska man då hacka sig in, så hoppar man upp på samma tåg och så tar man reda på vad är nyckeln idag då? Och sen så är man tekniskt sett, så är det bara att hacka på. Det finns en bra lösning för det där. Men det finns ingen riktigt bra som gjorde för hotspots. Det bästa vore om man kunde ta, eftersom man ändå får logga in så att säga, så skulle man kunna använda det där lösenordet för länkkryptering. Men det finns inget riktigt sånt. 802.1x kan vara intressant på sikt. Annars så säger vi egentligen är det så att ska man ha bra säkerhet som användare, då får man köra, då är det VPN. Så att du ansvarar själv för säkerheten från din dator in till ditt jobb. Vad har vi gjort mer för att kunna få det här att bli någonting bra? Första 9:e körde den igång officiellt. Vi har hållit på att testa och greja med den i flera månader. Som hotspot så är det, alltså, det finns hotspots som går väldigt bra. I samma area så finns det hotspots som går rätt dåligt. Och en av de här succéfaktorerna bakom lär vara hur mycket personalen bryr sig om det. Samtidigt så finns det rätt mycket ombordpersonal. Man kan förstå om de inte riktigt känner att de vill hålla på med PC-support sådär. Men självklart måste de ju känna för tjänsten. Så är det ju. Så att bland annat så har SJ tagit fram en sån här vacker liten tröja som man sätter på lite folk som går runt på tåget då, nu i början för att folk ska komma igång. Fråga mig om internet ombord. Och så går de runt och frågar alla som har laptopar om de är intresserade av att testa. Och tjänsten är då i början nu fri. Så att det är bara att dra igång sin laptop och börja. Så får man ta fram lite material så att man kan få hjälp självklart. Och sen så funkar det också väldigt bra den här själva idén, repeaterprojektet också, alltså mobilrepeater, så att man får, kan ringa hjälp det ska man ha problem. Så.
Din tid är ute.
Ja, jag förstår det.
Har vi någon kort fråga till Håkan? Om inte så ska vi växla tala. Tack Håkan. Och då ska vi be om nästa man på scen då. Och nu kommer det handla om teknik. Högst på Gartners hype-kurva finns en teknologi som heter WiMAX. Mycket förväntningar, kanske inte att det ska bädda sängar, men att det kan göra mycket annat. Så vad är detta och hur skiljer det sig från andra teknologier? Plats på scen då för Mattias Heinze, konsult från NX Group, har arbetat med nätverksdesign och konsultation på Nat Radio Design, Brand New World och nu på NX Group. Varsågod Mattias.
Tackar. Ja, Mattias Heinze heter jag som sagt. Jag ska prata lite grann om radioaccess. Jag kommer från ett bolag som heter Network Expertise. Lite innehåll här, vad jag ska prata om. Jag tänkte prata om vilket skede WiMAX befinner sig i. Det har ju pratats väldigt länge om det här. Men hur långt har standarderna kommit? Finns det produkter och så vidare? Finns det nät ute? Vilka erfarenheter finns det? Och sen gå igenom lite mer detaljerat då om WiMAX-systemen, vilka prestanda de har och ja, se vilken bandbredd får man egentligen ut i ett riktigt nät. Får man 70 megabit och 50 kilometers räckvidd eller vad blir det för någonting? Vad är problemet egentligen då? Det är den här last mile problematiken som Sven nämnde, att nå ut till kunderna från telestationen den sista biten. Det är egentligen den dyra biten då, att ska man gräva kabel ut till abonnenterna eller ska man lösa det på något annat sätt. Och det fina med radio är att man kan göra det här trådlöst. Man sparar pengar. Är det så att det inte finns infrastruktur så sparar man väldigt mycket pengar då om man slipper gräva ner kabel till varje abonnent. Det här kallas också i telekomkretsar för local loop eller last mile access. Och radiosystemen är ju ganska flexibla på det sättet att man kan flytta dem om de behövs någon annanstans. Man behöver inte gräva upp kablarna och flytta dem, utan det är bara radiobasstationerna och terminalen som behöver flyttas. Det finns ju många begrepp som surrar omkring i etern när det gäller det här. BVA, FVA, RLL, VLL, Hyperman, WiMAX och WiBro. Man kan väl säga att de två första är det vi ska prata om idag. Broadband Wireless Access och Fixed Wireless Access. Det är liksom samlingsnamn för den här tekniken. WiMAX är egentligen då ett forum som försöker driva på utvecklingen kring en viss teknik. WiBro är ett system som man i Korea håller på att bygga ut som är väldigt likt WiMAX. Och det här öppnar upp för nya spelare, det här med trådlös access istället för trådbunden. Nya operatörer kan ta sig in på marknaden och erbjuda internetaccess på ett smidigt sätt. Vilka tillämpningar ser man för de här systemen? Till en början och fram till nu egentligen så har det varit att att ersätta, eller egentligen inte ersätta utan att komplettera där det inte finns trådbundna system, där man inte kan nå ut till abonnenten med bredband, så kan man bygga trådlöst istället. Och då konkurrerar man ganska mycket då med DSL. Och man kan erbjuda tjänster som leased line, alltså att en fast uppkoppling för företag. Man kan ha olika sorters IP-tjänster kring det här. Man kan också koppla upp företagsväxel och köra trådlöst till telenätet istället för via tråd. Och en annan tillämpning som man har pratat länge om, det är att köra transmission ut till den här wifi-hotspotten. Vill man bygga wifi-nät så måste man ha transmission fram till varje punkt. Och det kan ju vara knepigt ibland. Och på det här sättet kan man bygga trådlöst istället. Du behöver inte ha en uppkoppling till varje sajt. På längre sikt, när de här systemen utvecklas, så kommer ju mobilitet in i bilden. Och det är någonting som man håller på att jobba med nu, att få in mobilitet så att de konvergerar lite grann eller driver mot och börjar konkurrera med dagens mobiltelefonsystem. Och det är mobilt internet som är den stora drivaren egentligen. Man kan också se tillämpningar inom transportnäringen, inom ITS-branschen, Intelligent Transport System, där man kan förse tåg, bussar, bilar, båtar med bredbandig access. Om du har kraft, alltså om du har ström, du kan ställa ut den var som helst egentligen, men du måste ha ström och du måste ha en transmissionsledning dit, eller en trådlös transmission. Men oftast så du måste ha prylar då som tål väderförhållandena utomhus. Du måste ha basstationer som tål att stå utomhus. De är lite större och lite fulare. De är byggda liksom för att tåla temperaturskiftningar och sådana här grejer. Som normalt om du går in och köper en kommersiell slutkundsprodukt idag, så är de oftast liksom av plast. De kan ta in vatten och så vidare. De tål inte utsättas för de här påfrestningarna som en. De kan vara under jord också. Tänkte prata lite om marknadens drivkrafter. Internet är egentligen den stora drivkraften här. Alla vill ha tillgång till internet, man vill ha högre bandbredd och man vill vara ständigt uppkopplad. Man accepterar inte idag att köra via modem, traditionellt telefonmodem. Man har kanske högst 57,6 eller vad man får i uppkopplingshastighet. Och det kostar pengar varje gång man kopplar upp sig, utan att kunna ha ständig uppkoppling är en stor drivkraft. Och kostnaden som jag nämnde tidigare då, att billigare kunna bygga trådlösa nätverk, att för att få ner kostnaden för slutkunden. Teknikutvecklingen, det har hänt otroligt mycket nu på de senaste åren, främst drivet av mobiltelefonen systemen. Det har man ju gjort enorma framsteg med vad man kan prestera i form av signalbehandling och så vidare. Och speciellt om miniaturisering av kretsar. Man integrerar kretsar, man integrerar hela funktionen på ett enda chip. Och där kan man få otroliga volymer och därmed få ner priserna på produkterna. Sen har vi standardiseringen. Det pågår ju standardiseringsprojekt på europeisk nivå. Det pågår på nationell och på internationell, alltså global nivå. Att försöka harmonisera användningen av de här frekvensbanden, så att tillverkarna vet vilka frekvensband man ska inrikta sig på när man bygger produkterna. Det är en väldigt viktig faktor. Jag tänkte gå igenom också några av marknadens aktörer. Längst ner i värdekedjan har vi de här chiptillverkarna då, med kanske Intel i spetsen. De driver på väldigt hårt här. Men det finns andra tillverkare som Picochip och Fujitsu och sådana som försöker bygga de här chippen för att sen kunna integrera dem i systemleverantörernas produkter. Här i mitten ser vi ett exempel på hur en basstation skulle kunna se ut för ett sån här fixed wireless access eller WiMAX-system. Och sen användarna av de här produkterna, operatörer, då finns det egentligen olika roller. Man kan vara dels bara nätägare och driva nätet, sälja vidare liksom transmissionen till en ISP, eller så kan man göra både och. Vad är då WiMAX? Det står för Worldwide Interoperability for Microwave Access. Och i dagligt tal så är det synonymt med den här 802.16-standarden som ett organ som heter IEEE har standardiserat. Så när man pratar om WiMAX så är det egentligen den här standarden som allting kretsar kring. Men WiMAX forum, deras uppgift är egentligen att försöka driva på utvecklingen, försöka harmonisera och påverka myndigheter och olika länder att det är den här standarden som ska gälla för trådlöst bredband. Och man trycker på väldigt mycket för att de här produkterna ska vara interoperabla med varandra, att olika leverantörers produkter kan prata med varandra. Det har ju varit ett stort problem fram till nu att köper man ett bredbandigt radioaccesssystem så måste man köpa både basstationer och terminaler från samma tillverkare. Och om tillverkaren går i konkurs eller lägger ner sin produkt så sitter man där med hela infrastrukturen. Det går liksom inte att byta. Så att få en standard att enas kring är väldigt viktigt för att den här marknaden, för att operatörerna ska våga och satsa på den. Var står vi idag någonstans när det gäller den här standarden 802.16? Standarden, den första standarden, spesades 2001. Det var för system som arbetade på väldigt höga frekvenser, mellan 10 GHz upp till 66 GHz. Och de frekvensbanden är inte speciellt lämpade för att bygga punkt-till-multipunkt-system. Man måste ha fri sikt mellan basstationen och mottagaren då, eller kundutrustningen. Så att det hände inte speciellt mycket med den. Men WiMAX, eller 802.16-gruppen då, de utvecklar hela tiden den här standarden. Så att 2003 så kom ett tillägg. Man lade till ett litet A på slutet. Och då satsade man på lägre frekvensband, från 2 GHz upp till 11. Och man insåg att man behövde bygga systemen för non-line of sight, som det kallas. Så att man, även fast man inte har frisikt mellan kundterminalen och basstationen, så ska man ändå kunna upprätthålla en förbindelse. Sedan har det skett ytterligare steg i den här utvecklingen. Det kom en revision D, som den kallades, där man ytterligare slipade till standarden för att kunna, så att man skulle kunna tillåta terminaler som installeras inomhus att fungera bra. De första standarderna bygger på att man har en utomhusmonterad terminal, eller åtminstone antennen ska vara utomhusmonterad. Men för att få det här billigt liksom att installera, så måste det vara terminaler som kunden i princip kan gå och köpa på on-off, koppla in i datorn och ansluta och starta igång. Det ska inte behöva vara att man behöver ta dit en tekniker som kommer dit och tittar vilken riktning basstationen finns och monterar en mast på huset och så vidare och börjar rikta in antennen. Det kostar allt för mycket pengar. Och den här månaden i oktober så ska en standard, ytterligare tillägg som heter E, vara klart. Och då tillför man det som jag tycker egentligen är det viktigaste. Man tillför mobilitet. Tidigare system har bara varit för fast installation. E-standarden ska stödja mobilitet, det vill säga att man ska kunna göra handover mellan basstationer. Till en början så tillåter den visserligen bara då nomadicitet, det vill säga att man flyttar sig mellan olika celler, men man upprätthåller inte sessionen i de här bytena. Vi kan också se att de här WiMAX-systemen finns inte ute idag. Det finns ett antal pre-standard-system, som man kallar det, alltså system där man säger att den här produkten kommer leva upp till standarden, men den har inte certifierats ännu. Men det håller tillbaka marknaden lite grann, för att ingen vågar köpa produkter då som inte har den här stämpeln. WiMAX insåg ju ganska snabbt att man behövde ha någon sorts certifiering för det här, så man kan sätta en kvalitetsstämpel på produkterna. Så man har öppnat ett testhus nere i Spanien, och där har, jag tror att det är 5 tillverkare som har skickat dit sina produkter för certifiering, och den påbörjades i augusti. Man hoppas vara klar kring årsskiftet med den här certifieringen, och sen så ska man kunna börja sälja WiMAX-certifierade produkter då. Så då hoppas man att marknaden tar fart riktigt. Sen finns det en standard då som heter 802.20, som egentligen inte är WiMAX, utan den ligger under en arbetsgrupp som kallas, eller man kallar det för Mobile PHY. Den har inte haft speciellt bra stöd av tillverkarna. Det är inte så många som tror på den. Det är 2 eller 3 tillverkare som försöker driva igenom det här, och man ligger väldigt långt efter i schemat när det gäller standardiseringen. Det senaste jag läste var att man tror att standarden ska vara färdigskriven i slutet på nästa år, och sen kommer det säkert dröja 2-3 år innan innan produkter kommer ut som är certifierade, om de nu gör det. Jag har försökt ställa upp de här olika standarderna som är aktuella då. Vi börjar med i första kolumnen 802.11, eller radiolan som den kallas, eller WLAN. Det finns ju olika varianter på det där. Sen har vi 802.16.2004 som är den här standarden som de första produkterna som kommer komma ut i WiMAX-gruppen. Vi har 802.16e och vi har 802.20. Och tänkte visa lite på vilka skillnader vi har mellan de här produkterna eller de här systemen. 802.11 är egentligen LAN-system, alltså för korthållsbruk. Och de är gjorda för licensfria band. Det vill säga att man behöver inte ha tillstånd från Post- och telestyrelsen, utan man kan smälla upp en sån här basstation var man vill någonstans, förutsatt att den inte sänder på för hög uteffekt. Man har inga garantier på att man kan garantera en tjänst, men oftast så fungerar det här väldigt bra. De andra systemen är främst gjorda för eller spesade för licensierade band, det vill säga att man måste ha tillstånd från myndigheten att använda dem. Fördelen med de systemen är att man kan sända på högre effekt om man vet att man är ensam i etern. Man behöver inte ta hänsyn till andra användare, och man kan garantera tjänstekvaliteten på ett helt annat sätt. Andra skillnader är ju hastigheter, till exempel 802.11 A och G kan man komma upp ungefär 26 megabit per sekund. 802.16 2004 74 megabit i allra bästa fall, men i praktiken aldrig egentligen. 802.20 är ett rent mobilt system, så där har man mindre kanalbandbredd och man har en tuffare radiomiljö, så att man tror att man kan komma upp i 15 megabit per sekund i allra bästa fall, men typiskt kanske någonstans mellan 1 och 5 megabit. Vilka egenskaper har då de här WiMAX-systemen? Man använder en modulationsmetod eller ett radiogränssnitt som kallas för OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Svårt ord där. Och själva den här tekniken används då för att hantera tuff radiomiljö egentligen, när man har flervägsutbredning som ställer till det, och där man har non-line of sight-situationer, det vill säga att man har inte fri sikt mellan basstationen och kundterminalen. 802.16 stödjer även både FDD och TDD. FDD är frekvensduplex, det vill säga att man har ett frekvensband för nedlänk, alltså mellan basstationen och kundterminalen. Man har ett annat frekvensband för upplänk. TDD så har man så delar upp- och nedlänk på samma frekvensband, men man har tidluckor då, så man kan ange ett förhållande då med hur många tidluckor man ska ha i nedlänk respektive upplänk. Och TDD är på det sättet bättre lämpat för asymmetrisk trafik, till exempel internettrafik då, där man har väldigt mycket nedströmstrafik och ganska lite uppströmstrafik. Man har gjort standarden så att man har en väldigt flexibel kanalbandbredd för att passa olika regulatoriska krav, där olika länder har olika upplägg på hur de här tilldelningarna av frekvensbanden ska se ut. Så allt mellan 1,25 MHz upp till 20 MHz i kanalbandbredd kan man få. Och man använder adaptiv kodning och modulation. Det innebär att när man befinner sig väldigt nära basstationen, man har bra signalkvalitet, så får man en väldigt snabb pipa. Befinner man sig långt bort från basstationen och har dålig signalkvalitet, så får man mycket, mycket lägre pipa då, men ändå en uppkoppling. Och på det sättet får man en ganska bra spektrumeffektivitet. Och quality of service är ett obligatoriskt inslag i de här systemen. Man ska kunna garantera en användare en viss bandbredd. Till exempel då om man ska sälja en leased line-tjänst där kunden verkligen kräver 2 megabit konstant hela tiden. Man kan tänka sig till exempel att privatanvändarna inte har samma krav. De är styrda av kostnader på ett helt annat sätt. Så där pratar man mer om upplevd hastighet. Men etern är så att, eller radiomediet är så att man delar i medium med alla. Jämfört med till exempel ADSL så har man en egen pipa fram till telestationen. Man delar inte den med någon annan. Men radiomediet så måste man dela med alla andra. Och då måste man ha ett bra sätt för det här och hantera de olika användarna. Och det finns även stöd för smarta antenner och multiple input och multiple output teknik som det kallas. Det är ett sätt att öka kapaciteten eller räckvidden i systemet. Och speciellt då för inomhusmonterade terminaler som har en dålig länkbudget, där man har dåliga signalförhållanden, så kan det här vara en bra lösning. Vilket genomslag får WiMAX i Sverige? Det är svårt att säga om, men mina gissningar är att de här fasta systemen baserade på 802.16d eller 802.16.2004 som det numera heter, de kommer ha det ganska tufft. Att de kommer hitta sina tillämpningar, men vi har ju så pass bra ADSL-utbyggnad i Sverige idag, så att jag tror inte att de kommer få så jättestort genomslag. Jag hittade några siffror i en PTS-rapport som sa att 90% av de fasta telefonikunderna kan erbjudas bredband via XDSL i kopparnätet. Det innebär inte att alla har liksom möjlighet. Det finns inte liksom system som stödjer det, men teoretiskt så skulle kopparnätet kunna stödja 90% ADSL-täckning. Däremot när 802.16e kommer, när man inför mobilitet, då kan man på ett helt annat sätt man kan liksom erbjuda två tjänster. Man kan ha trådlöst bredband hemma, men man kan även låta kunden liksom röra sig fritt inom täckningsområdet. Man tar med sig datorn, så kan man ha uppkoppling var som helst egentligen där operatören har täckning. Och där kan man då börja konkurrera med de traditionella mobiltelefontillverkarna vad gäller mobilitet. Vi får se hur det blir framöver då. Jag tror inte att de traditionella operatörerna kommer sitta på händerna och låta det här ske, utan det finns motmedel från deras sida då. Den här bilden visar lite grann vad de här olika teknikerna hamnar i form av täckningsområde och bandbredd. Vi kan se då att 802.16e och D är klassificerat som MAN-standard, alltså Metropolitan Area Network, stadsnät helt enkelt. Medan 3G och 2G är Wide Area Networks. Så att de är egentligen byggda för att ha större täckning. Vi ser också att 802.20 där försöker klämmas in någonstans mellan 3,5G och 3,9G. Jag kommer prata lite om dem senare. Det är ett försök då ifrån IEEE att få fram ett system som är helt mobilt. Här är en annan bild som visar datahastighet och jämfört med hur pass mobil man är med de här systemen. Blåtand, kort räckvidd, väldigt låg bandbredd då, förhållandevis. Jämfört med GSM där man har ännu lägre bandbredd visserligen, men väldigt lång räckvidd och stor grad av mobilitet. Och där positionerar sig de här 802.16e och 802.16d väldigt långt ut till höger. Hög bandbredd och ganska bra, åtminstone då för 802.16e, ganska bra mobilitet. Frekvenssituationen är en väldigt viktig faktor i det här. Vilka frekvenser kan man använda för det här? Och om vi tittar igenom frekvensspektrat här, får ni observera att det inte är linjärt, utan det är bara en linjärt inom varje 10 multipel här. Så att vi har från 0 hertz upp till 1 gigahertz, och sen har vi från 1 gigahertz upp till 10 och så vidare. På de lägre frekvensbanden har vi 450-bandet bland annat, som är aktuellt i dagarna här. Post- och telestyrelsen vill inte låta 3G-operatörerna använda sig av Nordisk mobiltelefonis licens för att erbjuda täckning ute i landsbygden, utan de är tvungna att bygga färdigt sitt 3G-nät med på 2,1 GHz bandet. Men det är ett väldigt eftertraktat band. Desto lägre frekvens man jobbar på, desto bättre räckvidd och desto billigare blir det att bygga näten. Vi har TV-bandet här som också är intressant, för att i och med övergången från analog till digital teknik så frigörs det väldigt mycket frekvenser. Och då finns det då olika krafter som verkar för att UMTS eller 3G-näten ska få tillgång till det här, eller att de här trådlösa bredbandiga nätverken ska få tillgång till det. De är ju attraktiva på grund av att man har bra utbredningsegenskaper. Det är billigare att bygga nät på de här frekvensbanden helt enkelt. Vi har de två GSM-banden, 900 MHz, 1800 MHz. Sen har vi UMTS-bandet, både då för FDD-teknik och TDD-teknik. Vi har ISM-bandet där VLAN-näten härjar, det första på 2,4 GHz. Sen har Post- och telestyrelsen avsatt 3,5 GHz-bandet för fixed wireless access, det vill säga typiskt då för WiMAX-nät. Det finns ett till ISM-band på 5 GHz. Sen har vi två stycken FWA-band på 10,5 respektive 28 GHz. Vad har hänt då egentligen med FWA i Sverige? Det har faktiskt delats ut licenser. Dels nationella licenser på 3,5 GHz-bandet och 28 GHz-bandet. Och sen har vi ett antal regionala licenser på 3,5 och 10,5. Och ja, det är med varierande resultat. Det är många som har sökt licens, men jag tror inte det är många som har byggt några vidare nät faktiskt. Och där tror jag att tekniken, alltså att det inte har funnits standardiserade system, har varit en käpp i hjulet igen, som har hindrat det här. Det har också varit så att några har fått lämna tillbaka sina licenser för att de har inte visat att de har byggt. Och det är ganska intressant här nu, för att om man går igenom och tittar på Post- och telestyrelsens hemsida och tittar på de licenser som finns ute, både de här 3,5 GHz-licenserna och 2 GHz för UMTS-TDD, så de, nästan alla måste visa att de har byggt någonting den 1 januari 2006. Så i början av nästa år så kommer det visa sig vilka som verkligen vill och har intentioner. Jag tror att det är många som har sökt licens utan att egentligen veta om de vill eller kan bygga nät. Så att det blir intressant första halvåret nästa år. Man har även gått ut med en intresseanmälan hos Post- och telestyrelsen för intresse då för att bygga för licenser på mellan 3,6 och 3,8. Och det skulle då vara kommunbaserade licenser. Upp till 6 stycken licenser per kommun. Men intresset har varit ganska svalt för det, vad jag kan läsa mig till. På deras hemsida kan man se. Här är också en bild av vilka frekvensband vi har och hur många licenser som finns utdelade. Första kolumnen visar egentligen dagens 3G-system. Det finns 4 licenser. Ett är återlämnat, det var Orange som inte ville bygga färdigt. Och den frekvensbandet ska delas ut till de 3 återstående 3G-operatörerna. Vi har det här nya bandet som inte har använts tidigare, där man har delat ut 5 GHz till olika operatörer då, som kan bygga eller kommunbaserade nät, som man har fått tillstånd per kommun. Och där är det väldigt många kommuner som har, eller det kommer byggas i. Och kravet är att det finns minst en basstation per kommun. Och det visar sig också då att januari 2006 ska de ha visat hur mycket de har byggt. 2,4-bandet behöver man inte tillstånd. Nackdelen är att man har låg effekt. Man får ganska kort räckvidd på systemen. 3,5 GHz-bandet, så finns det båda nationella tillstånd. Interloop, eller Tele2 tror jag det är, och Telia har rikstäckande licenser på 3,5 GHz. Och sen har vi 2 stycken ISM-band och sen har vi 10,5 GHz-bandet. Det finns 21 stycken länsbaserade tillstånd. 9 stycken av dem är inte använda. Och sen har vi 2 stycken på 28 och 26 GHz. Jag tror att det är Telia och Terracom som har de licenserna. Men den största användningen för de här frekvenserna är förmodligen punkt-till-punkt-nät. WiMAX jämfört med UMTS, då måste man kanske berätta om hur utvecklingen har varit för 2G och 3G. Det började med GSM i början av 90-talet. Det var kretskopplat tal, men man stödde även data, kretskopplad data. Men när man insåg att man behövde paketförmedlade tjänster, internetbaserade, så tog man fram GPRS. Och man kan komma upp ungefär 40-50 kilobit per sekund beroende på vilken klass de här terminalerna stödjer. Sen har man även tagit fram ytterligare ett steg i utvecklingen i Edge, där man ökar datahastigheten genom att man har högre ordningsmodulation och får kanske typiskt 150 kilobit nedlänk till användaren. Sen så kom VCDMA eller dagens UMTS-nät, och de driftsattes här 2004 kan man säga. Och det fina i kråksången med dem är att alla de här näten liksom är kompatibla med varandra. De använder samma core network, alltså den bakomliggande infrastrukturen kan återanvändas. Så att när man bygger ett VCDMA-nät och har ett GSM eller GPRS-nät, så behöver man inte bygga liksom från början, utan man behöver bara köpa till vissa noder i nätet. Just VCDMA har två huvudvarianter. Ena kallas för FDD och den andra för TDD. Den ena är alltså för frekvensduplex och den andra är för tidsduplex. I princip 95-98% av alla system som säljs i världen idag är FDD, och det är det som, när vi ringer med 3G-systemen idag, så är det den här FDD-varianten. Men de här kommunbaserade licenserna som jag pratade om tidigare för på 2 GHz bandet, det är just för TDD. Det finns i princip en tillverkare idag som bygger system för det, på den standarden. Nästa steg i utvecklingen är HSDPA, står för High Speed Downlink Packet Access. Och det har man ju, telekomtillverkare insåg ju när VLAN-näten kom, alltså de här radio-LAN-näten började komma ut på marknaden, så insåg man ju att datatrafik kanske blir någonting. Och om vi sitter och väntar här så kanske det, vad heter det, vi förlorar marknadsandelar. Det vill säga att om inte mobiltelefonsystemen stödjer datatjänster i hög hastighet, så kommer de här mobiltelefonnäten dö ut. Så att man vidareutvecklade VCDMA-standarden, och i och med HSDPA så kan man teoretiskt komma upp i 14,4 megabit per sekund i nedlänk. Men typiskt med dagens mobilklasser så kanske 3,6 megabit i nedlänk. Och steget efter HSDPA är HSUPA, och det är egentligen samma sak fast för upplänken. Men där kan man väl säga att HSDPA-näten börjar rullas ut nu. Jag läste att O2, en brittisk operatör, drar igång sitt HSDPA-nät. Det första HSDPA-nätet i världen dras igång på Isle of Man nu i november. Och sen så kommer de här systemen rullas ut allt eftersom, så att 2006 blir det stora året för HSDPA. Som sagt, 8-10 megabit i nedlänk maximalt för HSDPA-nät. Det fina med det är att man kan samexistera med dagens 3G-nät. Man behöver inte köpa nya basstationer. Det är en mjukvarunedladdning som man laddar ner ny mjukvara i basstationen, och vips så har man ett HSDPA-nät i princip då. Och det här är ett sätt för operatörerna att kunna sälja multimediatjänster. Idag så är 3G-näten inte speciellt bra anpassade för data. Men med ett HSDPA-nät så möjliggörs det här mycket lättare. Och längre fram, kanske 3-4 år fram i tiden, så pratar man om long-term evolution. Alltså nästa steg i utvecklingen för 3G, som är väldigt nära 4G då. Där ska man kunna få 100 megabit i nedlänk. Lite snabbt om UMTS-TDD. Det finns ett företag som heter Atenit som bygger ett nät nere i Kalmar. Man, åt regionförbundet i Kalmar, så bygger man, ska bygga 100% täckning. Där har man fått 60 miljoner i bredbandspengar från staten. Och det här gör man på 3,5 GHz-bandet. På 2 GHz-bandet så finns det 6 stycken operatörer som har fått tillstånd, de här kommunbaserade tillstånden. Och de har tillåter mobilitet. Det gör man inte på 3,5 GHz-bandet. Initialt så konkurrerar inte WiMAX med 3G. WiMAX riktat sig till fasta kunder, det vill säga i princip XDSL-liknande tjänster, och 3G är ju väldigt mobilt. Man har tjänsterna som man knyter till, det här är ju väldigt specialanpassade för mobila terminaler. Medan en WiMAX-tjänst är egentligen en pipa till internet. Eh, Men i framtiden när 802.16e kommer så finns det då möjlighet att den standarden kan konkurrera med 3G. Men det beror lite grann på hur mycket datatrafik och mycket tal man lyckas ta ifrån de traditionella operatörerna. En viktig faktor tror jag om det här med WiMAX ska lyckas, om man ska kunna bygga täckning, det är att man får tillgång till lägre frekvensband, för att annars blir det alldeles för dyrt att bygga näten. Jag ska visa lite beräkningar på vad får man för räckvidd och vad får man för bandbredd för ett WiMAX-system. Då har jag tagit fram 3 stycken driftfall. Ett fall där man har en utomhusmonterad antenn, en riktantenn hos kunden med väldigt stark riktverkan. Det andra driftfallet är när man har en inomhusmonterad antenn fast med relativt stark, en medelstark riktverkan. Och sen ett fall då typiskt när man har en laptop inomhus. Och då ska vi se vad man får för bandbredder och räckvidder med de här systemen. Det finns ett antal parametrar som påverkar det här med räckvidd. Bland annat då sändarens uteffekt, mottagarens känslighet, kabelförluster, hur starka antenner man har och så vidare. Plus en faktor, en väldigt viktig faktor, vilken utbredningsmiljö ska de här systemen jobba i. Hur mycket hinder finns det i vägen, är det träd, är det hus och så vidare. Och det beskriver man oftast med en kanalmodell. Och vi har gjort lite beräkningar här på vad man får för räckvidder. Först har jag listat de här olika driftfallen i siffror. En basstation på 40 meters höjd. Kundenheten, alltså CPN, befinner sig i första fallet på 6 meter eftersom den sitter monterad på hustaket. I de 2 andra fallen så är den inomhus och jag har satt den till 2 meter. Kanalbandbredden i de 2 första fallen är 7 MHz kanal. Basstationen sändare 30 dBm, alltså 1 watt. 3 dB kabeldämpning. Antennförstärkning på 18 dBi. Och i det första fallet, eftersom det är utomhus, så har vi ingen penetrationsdämpning i husvägg då, men för de andra 2 fallen när man befinner sig inomhus så dämpas signalen 18 dB. Mottagarantennen hos kunden, i första fallet hade den stark riktverkan 18 dB, andra fallet lite sämre riktverkan 11 dB, och i det fallet man har en laptop har man kanske bara 0 dB, det vill säga vi har en rundstrålande antenn. Om du väljer en modulationsform som erbjuder lång räckvidd så får vi en ganska bra känslighet. Eftersom vi har 7 MHz kanalbandbredd så har vi då minus 87 dBm i känslighet för de 2 första fallen. I det sista fallet har vi en 20 MHz kanal och får minus 83 dBm. Om man räknar på det här sen, hur mycket dämpning tål kanalen med de här siffrorna, så får man fram att för det första fallet så har man vad man kallar för ett system gain på 150 dB. Det vill säga att signalen tål att dämpas 150 dB från basstationen ner till kundterminalen. I de andra 2 fallen så har vi då sämre system gain, och vi ska se vad det innebär i räckvidd. Vi har använt en kanalmodell som IEEE rekommenderar, som är gjord av Stanford University, där man definierar då 3 stycken olika terrängtyper. Typ A skulle kunna vara en urban miljö, det vill säga en stadsmiljö. Typ B är kanske en förortsmiljö och typ C är en landsbygd. Ja, slutsatsen är att så här, driftfall 1. Vi kommer ganska långt. Med den på landsbygden så kanske vi kommer 5000 meter med de här siffrorna. Om vi har en stadsmiljö så kanske vi bara kommer 2000 meter. I driftfall 2, där vi hade en inomhusmonterad antenn, så går räckvidden ner till 1200 meter helt plötsligt. Och i driftfall 3, där vi inte har någon antennförstärkning alls, där vi har en antenn som är monterad kanske i en laptop, så går räckvidden helt plötsligt ner till 250 meter. Så det visar ju att de här systemen, man kan få bra räckvidd, men under realistiska fall så varierar räckvidden väldigt bra, eller väldigt mycket. Ja, tack för mig.
Right. Tack, Mattias. Då så, vi hinner med en kort frågestund också. Någon som vill ställa någon fråga till Håkan och Mattias? Vi tar namn och företag och rask fråga.
Bertil Blomba på Vattenfall. Jag undrar, du nämnde en massa siffror om bandbredd, men kan du säga någonting om fördröjning? Millisekunder.
För WiMAX eller för... Nej, det kan jag faktiskt inte göra. Det ska vara, det finns olika kvalitetsklasser för WiMAX. Det finns en kvalitetsklass som är gjord för realtidstjänster, så att där ska det inte vara någon fördröjning alls egentligen.
Fler frågor? Till roaming mellan operatörer, eller kommer det fortfarande så att man tecknar upp sig för ett nät och inte kommer åt de andra?
Jag tror att det kommer vara så att man tecknar upp sig för ett nät. Jag tror inte att vi kommer se någon vettig roaming på ett bra tag.
Det här konceptet med Always Best Connected, som faktiskt implementeras på tågen då, där man har nytt tillgång till bästa möjliga där man är. Vad hindrar att vi får se det så att säga, för vanliga abonnenter?
Ja, tågen fuskar ju lite, för de är ju anslutna hela tiden mot flera nät. Så att det är svårt att hitta någon ekonomisk modell för hur operatörerna ska fungera ihop.
Annars är det väl tyvärr så att vår tid är slut.